Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre och Frälsare, led oss du så att vi hittar hem till det land som är långt mer än vad vi kan förstå, som du har berättat oss genom ditt heliga liv, ditt lidande och död. Lär oss att på ett rätt sätt längta till det landet och också så att vi här är dina vittnen för att andra också skulle hitta fram. I ditt eget namn. Amen. Predikotexten är alltså från Hebreerbrevet 11 där vi hör talas om trons människor. Vi läste den redan tidigare, men eftersom den är ganska kort så ska vi lyssna till den på nytt. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Ett bättre land kunde vi sätta som rubrik för den här texten och också för den här predikan. Det som det talas om här före, som alla dessa som dog i tron, räknas upp i början av Hebreerbrevet 11. Där talas det om Abel, Henok, Noa, Abraham, Isak, Jakob och Sara. Abraham och Sara drog ut från Kaldeen, från Ur, i tvåflodslandet, dagens Irak, och drog iväg uppåt mot Eufrat och Tigris källmark, källflöden nästan. De bodde en tid i Haran, som finns vid gränsen mellan Turkiet och Syrien. Det är lite inne på Turkiets område. Det område som idag är så fruktansvärt omstritt. Efter en tid där fick Abraham kallelse av Gud att gå ut från sitt land och från sitt folk. Han hade ju släktingar där också. Bort till ett land som jag ska visa dig. Det landet var Palestina, som vi kallar det numera, eller som också har fått namn efter Israel, Abrahams sonson Jakob, som också fick det namnet. Men det landet blev aldrig riktigt hans hemland. Han fick lov att fly till Egypten undan en hungersnöd. Han måste köpa en gravplats åt sin hustru Sara. Han var en gäst och främling i det landet. Hans efterkommande, det som vi kallar Israels barn, de hade efter 400 år, det fick också Abraham veta att det ska bli så här, att de ska vara slavar i ett land långt borta. Men efter 400 år så ska de få komma in i det land som Gud hade lovat. Först då. Undra på att Abraham längtade efter att få se det landet, uppleva det landet, ha bo i det landet. De längtade till ett bättre land, det himmelska heter det. Det är alltså inte det landet som det egentligen handlar om. Det var inte det landet som Abraham ändå längtade efter och hoppades få se. Han längtade efter det himmelska landet. Så gjorde också de andra troshjältarna. Våra sångböcker har ett stort antal hemlandssånger. Vi brukar kalla dem så, för de talar om hemlandet och vi har sjungit några av dem och ska ännu sjunga mer. Då kanske vi också tänker på emigranterna som for långt över havet, sökte sig en bättre tillvaro från alla de mödor och svårigheter som de upplevde här. Och då brukar de ofta tala om det gamla landet. Men det är inte det, det är bara en svag skuggbild av det land som man egentligen längtar efter. Hur mycket man ändå har hemlängtan i främmande land. På senare tid har man börjat förakta längtan efter himlen. Karl Marx sa, religionen är opium för folket. Det bedövar. Det hindrar dem från att kämpa för att få en bättre tillvaro här i jordelivet. Religionen får dem att glömma sina vedermödor genom att de drömmer om en tillvaro efter det här livet. Och det var inte bra enligt hans mening. Men ingalunda är det bara politiker som har föraktat längtan efter himlen. I takt med att välståndet ökar har människorna allt mer börjat glömma himlen. Man hade så bra här på jorden, så varför skulle man behöva drömma om ännu något bättre? Är det inte tillräckligt bra här? Därför är det naturligt att tankarna på himlen blir starkast för dem som verkligen lider. Lider av jordiska besvär, sjukdomar och plågor av olika slag. Och när man drabbas av nöd och sorg i sitt hus. Varför skulle vi då längta efter himlen? Vad är det med himlen som gör att vi vill tänka på himlen? Bibeln talar härliga ord om den salighet som Gud har gett de sina i himlen för Jesus skull. Särskilt i uppenbarelsebokens 2 sista kapitel berättar han i symbolisk form hur det ska bli. Vi vet ju inte hur det ska vara i himlen. Inget öga har sett, inget öra har hört, ingen har någonsin förstått det, hur det är där. Men när uppenbarelseboken beskriver den stad som Guds folk ska finnas i som en kub med samma höjd som bredd och längd, och när portarna är av pärlor och kristaller, när gatorna är av guld, då inser vi, det är någonting helt fantastiskt. Det är någonting som inte vi kan begripa oss på heller. Där finns också beskrivningar av en härlig trädgård där livets träd bär frukt varje månad. Där det inte finns sjukdomar längre. Och redan i Gamla testamentet talas om himlen i härliga bilder. Assyrierna hade på Jesajas tid fört bort Nordrikets befolkning, alltså de 10 nordliga stammarna, och spritt ut den bland hedna folken. Och det var fruktansvärt grymma. Det var en nöd utan like. Han var ytterst nära, eller han, alltså Assyriens kung, var ytterst nära att göra likadant med Juda och Jerusalem. Men Gud gjorde under och räddade dem för en tid. Det var en alltför vanlig situation att man byggde hus och inte fick bo i dem, alltså man fördes bort från dem. Man odlade, men man fick inte skörda, för fiendarna skövlade odlingarna. Så hade ju också skett på många håll i Syrien och Irak idag, det som var det land därifrån Abraham utvandrade. Och sen hade trampats av hedningarna. Och döden var en vanlig gäst i alla hem. Men Jesaja säger, Herrens ord, i det 65 kapitlet som var vår gamla testamentliga text idag. Och vi ska ytterligare förlänga den lite. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar. Där ska inte mer finnas spädbarn som lever bara några dagar, eller gamla män som inte uppnår sina dagars mått. De ska bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och äta deras frukt. När de bygger hus ska andra inte bo i dem, när de planterar något ska andra inte äta av det. Tänk vilken drömtillvaro för den som har plågats av just såna här hemska saker. Sen talar Jesaja också om himlen som en festmåltid. I det 25 kapitlet skriver han: Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med feta rätter. Jesus anspelar på det här då han berättar liknelsen om kungasonens bröllop. Det var helt klart en känd sak för dem som lyssnade till honom då. Jesus kopplar det till Guds kallelse till den himmelska måltiden. Och den kommer att bli något långt för mer än allt vi kan drömma om. För att i någon mån förklara hur härlig måltiden är beskriver Jesaja det med sån lyx som bara kungar, furstar, kunde ha råd med när de sammankallade till sina gästabud. Han talar om feta rätter och lagrade viner. Detta berg som Jesaja skriver om, det avser Jerusalem, kallas också Sions berg. Jerusalem är på många sätt en symbol för himlen. Vi har ju sjungit om det också i flera av sångerna. I Galaterbrevets 4:e kapitel talar Paulus om 2 berg. Han talar om Jerusalem, han talar också om Sinai. Och så gör han en jämförelse, en allegori, där Abrahams 2 hustrur motsvarar de här. Nämligen Hagar, tjänstekvinnan eller slavkvinnan som han tog till hustru för att hjälpa Gud att han skulle få en son på sin ålderdom. Då fick Hagar sonen Ismail som blev arabfolkens stamfar och som har ställt till mycket elände för Israels folk och också för andra. Paulus säger om Sinai att det är lagens berg. Det lever i slaveri. Men vad säger han om Jerusalem? Jo, det är då löftets berg. Men det är inte det jordiska Jerusalem. För också det jordiska Jerusalem gör som tjänstekvinnan eller Ismaels efterkommande. Lever i slaveri under lagen. De har ingen frihet. Den verkliga friheten, det finns i det himmelska Jerusalem. Det är det som är den verkliga föremålet för vår längtan i verkligheten. Vi ska inte hoppas på det jordiska Jerusalem. Vi behöver inte välsigna det jordiska Jerusalem för att skaffa oss en möjlighet att få en plats där i tillvaron. Då man menar att Jesus kommer att upprätta det igen. Nej, det Jerusalem som vi ska välsigna, det är Herrens Jerusalem, det är Kristus och hans kyrka och himmelriket som upprättas fullkomligt den dag när han kommer för att avsluta den här jorden, skapa nya himlar och en ny jord. Det är det himmelska Jerusalem dit vi ska fästa vårt hopp. Allt det som finns här på jorden kommer att gå under. I Hebreerbrevets 12:e kapitel står det om Sinai berg som skakade när Gud uppenbarade sig på berget i blixt och dunder. Men så lovas där också att det ska komma ett rike som aldrig ska skakas. Eller det finns ett rike redan som aldrig ska skakas. Så här står det. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte det som kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska vi då göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag skaka, inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som ska skaka ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Så här skriver Hebreerbrevet. Vi får ett rike som inte kan skakas. Hur än naturkrafterna är uppror och hur människor än rustar upp så att vi ett hårsmån från att gå under ett globalt krig, så står himmelriket fast, orubbligt. Och så får vi veta av det ord som inte heller ska rubbas eller gå under, att glädjen i det landet är något obeskrivligt, långt över det vi kan be om eller drömma om. Att få vara med i det riket istället för att drabbas av Guds förtärande eld i helvetet, det är det som vi får glädjas över och tacka Gud för. Och det är Guds stora nåd alena att vi får vara med. Då vi läser uppenbarelseboken märker vi hur lovsångarna där är fria från allt mänskligt beröm. Jaget som här på jorden i den gamla sången är i centrum finns inte alls med där. Den nya sången lovprisar lammet. Det är Gud som ska ha äran alena. Vi kan som exempel ta Uppenbarelseboken 5. En lovsång som ingår i en av texterna för allhelgona helgen, men i en annan årgång. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Sen får vi veta vilka de här människorna i den stora skaran är. Det är det som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är alltså inte människor som har haft det särskilt bra i livet. Tänk på Jesu berättelse om den rike mannen och Lazarus i Lukas 16. Den rike mannen hamnade i helvetets plåga, medan Lazarus, som haft ett verkligt eländigt liv, kom till himlens glädje, som beskrivs som platsen vid Abrahams sida. Men det var inte heller för att Lazarus hade det svårt som han kom till himlen. Det är underförstått att han trodde på sin Gud. Han hoppades på honom, men den rike mannen förslösade sitt liv i otro. Det landet som också Lazarus hoppades på, det är verkligen värt att vänta på, att längta till. Men hur är det då om vi inte känner någon längtan till himlen? Då ska vi fråga oss om vi har missförstått vad det är att vara Guds barn och Kristi vittnen. Kan det ha gått på det sättet att vi har glömt bort det och ställt oss in efter den här världen? Att vi har anpassat oss till den värld som regeras av den onde? Det är ju något som Bibeln direkt förbjuder. Det skriver Paulus i Romarbrevet 12. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här blir synnerligen aktuellt idag, när den avfallna folkkyrkan allt tydligare anpassar sig till världen. Nu senast igår hade lokaltidningen en artikel om en präst som säger att han vill viga homosexuella par, trots att kyrkan ännu inte har godkänt det. Han hänvisar till att kyrkan alltid brukar anpassa sig till samhället och måste göra det också i den här frågan. Anpassning. I det här läget är det mycket lätt att falla för frestelsen att hålla tyst. Det är inte populärt att försvara Guds ord idag. Det är lättare att tiga, fast då känns det som att vi samtycker. Det är så här opinionerna i fråga om äktenskapet har förändrats så kraftigt det senaste årtiondet. Människorna tiger, också de kristna, många av dem åtminstone. Och så tycker man att det må nu vara så där. I en annan text för alla helgons dag i Matteus 5 säger Jesus till sina lärjungar: saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Och en motsvarande undervisning hos Lukas 6: ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Nu ska vi inte missförstå det här. Vi ska inte leva på ett sådant sätt att vi söker människors ära, men vi ska inte heller leva så att människor börjar förakta oss för att vi är argsinta och opålitliga. Petrus ger oss anvisningar i sitt första brev i 4:e kapitlet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Var och en som handlar mot Guds bud gör sig förtjänt av att bli illa ansedd och lida för sina synder. Redan genom det att samhället straffar sådant. Också fast vi inte direkt gör emot Guds bud men lever så att vi inte har förtroende bland våra medmänniskor är vi förtjänta av lidande. Men det är en helt annan sak om vi lider som kristna. Om man hånar oss för Kristi namns skull, eller om vi får lida för det, ska vi inte vara ledsna, utan då har vi orsak att vara glada. Och tacka Gud för att vi får bära den smädelse som har utlovats åt Jesu lärjungar. Och då blir det en kär tanke att det snart stundar nya tider, när inget sådant ont längre finns. Om vi inte håller tyst med vår tro i skolan, på arbetsplatsen eller bland våra grannar utan lägger oss i när man jäckar Gud och driver med det som är heligt. Eller går mot strömmen när det är tal om äktenskap eller prideparader. Då är hånet inte långt borta. Då längtar vi efter vår kristna gemenskap där vi har trygghet och förståelse. Och då längtar vi efter en värld när det inte längre finns lidande och förföljelse. Den kristna församlingen ska vara en försmak av himlen när den är som bäst. En plats där vi får styrka och uppmuntran att bekänna tron. Fast den allt för mycket präglas också den av vårt onda kött som slår in kilar mellan oss. Om vi blir hånade för vår tro ska vi komma ihåg att Jesus sa att vi ska jubla. För vi har lön i himlen som betyder mycket mer än alla de sneda blickar och glåpord som möter oss här i tiden. Ja, också fastän vi mister egendom och hus för Kristi namns skull. Och här finns kraften. Inte att bli väl ansedda i den här världen. Utan att vi har fått så mycket. Alla våra synder är förlåtna. Betalda av Jesus. Jesus har öppnat himlens port åt oss utan våra egna förtjänster. Därför vill vi tjäna honom, fastän det skulle leda till lidande och hån här i världen. Vi vet att vi genom alla dessa bedrövelser får gå igenom dem med Jesus vid handen och får följa honom hem till himlen den dagen när han kallar oss. Så låt oss därför lyssna när anden talar i Hebreerbrevet 12, de två första verserna. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjar oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Amen. Låt oss be. Lär mig se på dig, o Jesus, än en tid i tron nu här, tills jag i din faders rike ska få se dig. Som du är. Amen.